Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Som ett jordbrukssamhälle, om himlen alltid är ständigt blå och solen skiner, så får man problem med torka och skörd.
Det här du hör bakom mig är ljud som många svenskar förknippar med semester. Vågor som slår in mot stränder och klippor. En lätt bris och ganska klarblå himmel i alla fall. Rätten till flera veckors sammanhängande semester har så här under sommaren är något som vi svenskar vant oss vid och tar för givet. Men vår semestertradition har vuxit fram de senaste 100 åren. Den allra första motionen lades i riksdagen 1917, men det skulle ändå dröja ett par decennier innan vi fick det som vi idag kallar för industrisemester. Även om det i praktiken inte finns någon sån samlad industrisemester längre. När vi började fundera på det här ämnet på redaktionen tog det inte lång tid att komma fram där Jenny Björkman är rätt person att tala med. Hon är docent i historia, vilket alltså signalerar en högre vetenskaplig kompetens än enbart doktor. Och hon har intresserat sig för just svenskarnas semestervanor. En expert på semester alltså. Och med henne så pratade jag om klassaspekten av semester, om mina sommarkompisar i Båstad. Och så fick jag lära mig när solbränna gick från att vara fult till att vara fint och varför det alltid varit lite flottare att åka på semester off-season. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, pass på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Du klickar bara på följknappen här i appen. Och som alltid så når du mig på perspektiv@vadvivet.se. Och därmed dags för Jenny Björkman. Hur länge har semester varit en grej?
Inte semester i den meningen som vi tänker oss det, att man har liksom en lagstadgad semester som man tar ledigt från sitt jobb. För då var ju dels arbete och fritid såg helt annorlunda ut, men man hade ju ledigheter och man ägnade ju sig åt att resa och sådär. I synnerhet om man tillhörde de övre klasserna i samhället.
Just det, då ger man sig ut på olika resor när man tycker att man när det behagar.
Då har ju man, resande har ju då eller liksom lärande resor, peregrinationer. Om man åker ut för att göra liksom en längre resa har ju funnits ännu längre tillbaks. Och pilgrimsvandringar och liknande har ju funnits ännu längre tillbaks. Mm. Om man ser det, det är kanske sånt som vi ibland gör på semestern, men det är ju inte semester i det.
Nej, det är inte rekreation på det sättet.
Nej,
liksom.
Men resande har ju såklart funnits.
När började då? Då hade vi överklassen, vi tittade på liksom arbetarklassen eller tjänstemännen. Det är ju 1917 som man lägger den första motionen om att ge industriarbetare tid att vila upp sig.
Mm. Och 1938 som 2 veckors, eller rättare sagt, 12 dagars lagstadgad semester införs. För man jobbade ju 6 dagar i veckan och inte 5. 1938 är liksom det året som man kan säga att det inför semester då, men redan tidigare så hade ju andra grupper i samhället, både tjänstemän och lägre tjänstemän och överklass hade ju tidigare haft det som vi menar med semester om man hade åkt iväg på sommarlovet. Och om man tittar på längs våra kuster så kan man ju se att de här liksom semesterorterna typiska med snickarglädje och sådär längs Östersjökusten och västkusten och Skåne och Gotland och Öland, de är ju liksom från 1900-talets början de flesta sådana semesterparadisen.
Just det, för då, har liksom, då är det borgarna som har också börjat mer. Men 38 är då vi får frö till industrisemester, då allt stänger på en och samma gång.
Det är då det börjar. Jag skulle säga att det dröjer ännu lite längre innan man får den här klassiska industrisemestern. För 2 veckor är trots allt bara 2 veckor, men den tas ju ut i juli. Och när det där blir 3 veckor lite längre fram, då är vi ju som en industrisemester. Och då blir det ju billigare ibland att stänga fabriker än att liksom ersätta personalen.
Och så kan man samtidigt underhålla turbiner och olja axlar om vad man nu behöver göra. Liksom.
Vad man nu behöver göra. Ja. Inte mitt område.
Inte mitt heller. Jag kände att jag kunde inte komma på ett tredje exempel. Ja. Av 38, då är det 2 veckor typ. Mm. Och sen när kommer de övriga? Liksom?
Jag tror att det är så här va. 38 är det 2 veckor. 51 är det 3 veckor, 63 är det 4 veckor och 78 är det 5 veckor. Men, då är det så här, att vissa grupper, bönder till exempel kan ju inte lämna. Men det införs ju sen lite olika regler för byte så även bönder kan lämna. Det här är liksom industriarbetarsemester. Mm. Husmödrar får en liten typ av semester också. Hembiträden får inte semester förrän på 70-talet, då är Det är inte många hembiträden kvar, men då liksom får de en lagstadgad semester.
Alltså den här sommarsemestern med 4 veckor, den är egentligen lika mycket idag som för 60 år sedan.
Ja, och då kan man ju verkligen säga att man har en industrisemester, för då är det ju 4 veckor i juli då det liksom stängs ner.
Mm. Men låt oss prata lite grann om klassaspekten då, för semestern har ju varit olika olika grupper. Vi pratade om det där med de välbeställda, ju aldrig blir det så om hur mycket som har lagstadgat. Jag tänker ju, du sa om liksom västkusten, jag är från Båstad och det var en rätt sömnig håla fram till 1800-talets slut när järnvägen kom. Då plötsligt liksom, poff, den lilla industri som dyker upp, det är mycket blåklint och sånt man kan ha i drivhus och sen skickat till Göteborg eller Malmö. Och så kommer det då massa människor dit, så jag... Alltså det här förstärks under 1900-talet. Jag har ju fortfarande, jag växte upp där då, 80-tal och 90-tal, så satte det sin prägel på orten. Alltså jag har ju så här sommarvänner, sommarkompisar. Det var ofta folk som bodde utomlands, diplomatbarn eller så, liksom, som sen kom på sommaren. Och intressant, de var där ju länge, de var inte semesterkompisar. Utan de kom ju då efter skolorna, hade slutat de svenska skolorna, vad det nu var i världen. Och sen åkte de tillbaka i, liksom, i augusti.
Men dels så vittnar ju detta om ett samhälle där kanske... En i familjen, företrädesvis mannen, kanske hade en lite kortare semester. Och familjen, kvinnorna och barnen åkte iväg, möjligen till och med hembiträde och tjänstefolk, till sina sommarnöjen då. I Båstad eller Arild eller på Gotland eller Öland eller vad de nu kan ha legat liksom, vid kusterna. Och då kunde man ju vara borta. Liksom. När sommarlovet kom så åkte man ut. Men... Det fanns ju, längre fram så fanns det ju också att man åkte ut längre tider till de här. Om sommarstugor och torp låg närmare så kunde man ju liksom ha ett pendla lite in under vissa delar av året. Men just det där som du vittnar om från Båstad, så är ju just de här lite mer burgna familjerna som kunde åka ut och placera sig där.
Hovjuvelerare Bolin som åker till sitt fantastiska ut Småryd, och då är det ju bohag och tjänstefolk och allting. Och Gunnar Bolin har skrivit en fantastisk bok om det, för övrigt, liksom, om hela den familjenhistorien. Men då är Småryd det liksom navet. Där kommer de från liksom olika, om det är Ryssland eller vad det nu kan vara, östländer och centraleuropa kommer dit på sommaren. Så där möts man och uppdaterar varandra om debatt, och sen så åker man ut och sen korresponderar man då. Och sen, ja, vi ses ju i Småryd och sen så tillbaka. Liksom.
Och det är ju inte, alltså om man jämför då med den här, de här som åker ut så länge, då finns det ju, Gunnar Bolin nämner du, men det finns ju andra skildringar av där man liksom flyttar ut sitt liv där, men också delvis lite arbetsliv på något lite, alltså som kanske påminner mer om idag med där vi har mer flexibilitet i hur vi arbetar. Det är inte så att man ligger i hängmattan i 12 veckor där ute på sitt, utan det finns lite annat som pågår så där i
Nej, just det.
Kanterna.
Precis, man, den grosshandlaren som ju de här grosshandlarvillorna, och de heter ju det för att de tjänar grova pengar på att sälja saker i gross. Alltså Martin Olsson och sådana var ju grosshandlare. De jobbar ju på distans då. Liksom. Då kommer väl folk med Vaxholmsbolaget ut till någon villa någonstans. Och tuff. Och så
hela man... det sociala livet och nätverkandet som flyttas ut. Men...
Vi har också den här liksom, att viktigt att betona kanske att man vill inte bli brun på semestern.
Ja, det där har ju gått i vågor. Det finns det ju en del forskning om hur man först liksom, i 1900-talets början, liksom, att vara solbränd signalerade ju på 1700-1800-talet att man var mycket ute på fälten och arbetade hårt. Att visa ett mer burget levande eller där man kunde vara ledig och inte behövde arbeta var ju då var man ljusare hyllt. Men i takt med att semestern liksom blev mer av ett ideal och att man kunde åka bort så länge från stan och slappa arbeta, så blev ju plötsligt tvärtom. För industriarbetare var ju tvungna att jobba så mycket och kunde inte bli bruna. Så plötsligt var det ju liksom att solbränna blev någonting annat. Så från att ha varit en markör för att man var hårt arbetande blev det en markör för att... En statusmarkör och vad bra att vara solbränd. Nu kanske det ligger och väger lite igen. Jag tycker fortfarande, det är kanske inte riktigt samma. Men det finns ju, jag har läst diskussioner om att det nu igen är så att man kanske ska börja se solbränna på ett annat sätt utifrån då klimat och hudcancer.
Men det finns ju fortfarande, liksom man skrattar till folk som har bonnabränna.
Ja, gör man. Och det är inte sådär att vara sådär... läderaktigt brun är ju inte heller. Liksom att man har varit för mycket. Det är ju inte
heller Mallorca brun, som kungens syster som ju sett ut som en pepparkaka sedan 60-talet. Liksom.
Ja, det blir också lite... Det är inte heller.
Nej, kanske inte hon grovarbetar så mycket heller. Men...
Nej, men för under några år då så var det ju fantastiskt. Bara de som kunde vara lediga kunde bli bruna. Och då blev det såklart annorlunda. Men jag läste apropå det där hur man signalerar sin arbetstid, så var det någon artikel om, från att det varit så här att man skryter med hur lång semester man har, så skryter man med hur mycket man jobbar. Att det där har också gått så, vad är liksom det, hur signalerar man var man befinner sig? Är det liksom, man är så upptagen som man skryter om det, eller är man så mycket ledig som man skryter om det? Det är också... Men jag kommer inte ihåg
det. Det är en jätteintressant observation. Jag tänker också som influencers och andra som ju påverkar samhället idag, som ju ständigt vill vara bruna. Men där är det ju mycket att sticka iväg liksom andra veckan i september på någonting.
Ja, eller liksom, det.
Alltså, men det... nu är vi här. Och liksom, vi är på yoga, vi är på tennisresa på Mallorca liksom, tredje veckan i april, två veckor efter påsk.
Det är absolut säkert så att det här med att kunna ta semester... off-season så att säga, att kunna bryta. Nu finns det ju tecken på att industrisemestern, som att det här att man stänger i juli är inte riktigt lika starkt längre. Folk där semestern breder ut sig mer i augusti. I samband med att det liksom blir mer och mer lika i Europa övrigt, så är ju semestrarna senare där och inte riktigt lika långa som de svenska heller. Men det här med att off-season är ju verkligen, det tycker jag, det håller jag med om. Det är ju precis så som man kan säga då. Man har liksom möjligheter och resurser och ett sånt arbete som tillåter att man kan sticka iväg.
Det är någonting här. Varför har vi semester tidigare i Sverige än i Europa?
Att man varit ledig tidigare, det var man ju även innan 38. Och precis som du började med att säga där 1917 så lades den här motionen, och då ville man ju att arbetare framförallt skulle vila upp sig så att de inte skulle slita sönder sig. Det var en strid då, en politisk strid, huruvida man skulle få kortare arbetstid. För arbetarrörelsen ville egentligen inte ha semester, utan de ville ha kortare arbetstid. Då jobbade ju de 6 dagar i veckan och 10 timmar, så att liksom få ner det till 40 timmars vecka var väl kanske deras första mål. Men de fick semester, för det ansågs av andra än arbetarrörelsen själv bättre och mer liksom att man gav dem det här. Och då infördes, det blev genast lite oroligt om de skulle klara av det. Så det var också kampanjer i samband med det här om hur man borde semestra. Hur en lyckad semester för en hårt arbetande arbetare skulle se ut för att man skulle vila upp sig. Men att den här semestern förlades till juli har ju med att göra... Dels är det ju svensk sommar då, men det är också så att de allra flesta... Det var ju först på 50-talet som... fler bodde i städer än på landet. Och de allra flesta hade ju liksom dels rötter på landsbygden, dels var det många som firade sin semester genom att åka till släktingars eller vänners lantbruk av mindre karaktär och hjälpa till. Och om man tittar på de andra lov som till exempel fanns i skolan, så det som vi kallar läslov eller oktoberlov hette ju potatislov. Skulle dra upp de sista potatisarna. Så det var ganska kopplat till den svenska årstidsväxlingen och den svenska liksom bonde- och lantbruket.
Just det, för man behöver göra saker färdigt innan skörden. Jag menar, rågen kom ju tidigast, den är ju någonstans slut av juli. Så sen har vi sädeslagen som följer på det. Och även liksom höstvete som ju försöker komma tidigt kom ju ännu liksom inte förrän i augusti. Potatis är ju senare, utom den nypotatisen är på våren. Alltså det finns ju ganska mycket där, så att man kraftsamlar inför skörden. Och då blir ju skördefesten sen så betydelsefull i lantbrukssamhället. För nu är skiten uppe. Och det är inne, det är uppe och inne, säger man ju. Men det är den här att ha, att hjälpa till på gården. Där man har alltså fortfarande en fot kvar i landsbygden väldigt sent, så att säga.
Ja, och mycket av det här är liksom... Om man då flyttar sig från de här sommarnöjerna. Där man ser framför sig, de skrider runt i vita klänningar och parasol och glasverandor. Och
sådär. Bersåer.
Ja, precis. Bersåer och... vita stenen och sånt där. Så om man flyttar sig till liksom lite mindre och de här torpen och sportstugorna som man också, som liksom en lägre medelklass till en början in, och sen även liksom arbetar och försöker liksom ha, där man åker ut på sitt torp, det finns, man lever utan vatten och utedass och sådär. Där är det också ganska mycket fokus på odling.
Du sa det där om att man hade tankar om vad man ska göra på semestern. Mm. Alltså, vad gjorde man på semestern förr?
Ja, alltså det här som man ville att de nybliva semesterfirarna. Det är ändå rätt fint att man säger fira semester. Och då tänkte man ju sig, man var rädd för att den skulle ägnas åt att de här arbetarna bara skulle ägna sig åt att supa och ligga i hängmattan och lata sig. Så man propagerade ju ganska mycket för att man skulle ägna sig åt något vettigt. Och något vettigt var att åka på en liten cykelsemester. Så småningom en liten bilsemester, när det blev vanligare med bil, men det är ju först efter kriget och 50- och 60-talet. Kampa kanske, om man hade lite mer pengar, vandrar hem.
Mm.
Vandra kunde man ju tänka sig, men cykla var ju det absolut vanligaste, och kampa. Åka tåg en liten bit bort och kanske kampa igen.
Mm.
Och sen så tänkte man sig att man skulle bilda sig också och lära sig om sitt land. Och Svensk Turistförening gav ju ut massa liksom guider och hur man kunde följa och vad man skulle. Det finns ju massa, och jag tror att man kan gå till nästan vilket sommarställe som helst och titta i bokhyllorna där kring lite äldre liksom SDF-skrifter, eller här har du kyrkorna på Gotland, så här ser det ut, eller den typen av matta foton. Jag tror man ser det framför sig nästan, typ av guideböcker som gavs ut just för att man skulle lära känna sitt land. Så det fanns ju liksom en viss...
Tre fornämningar i Vara här.
Precis, och sånt. Man skulle lära sig lite om sitt eget land och sitt eget folk. Man skulle röra på sig och man skulle kanske odla och göra lite bra grejer. Man skulle inte ligga i hängmattan och supa, men det var inte helt fel att läsa en bok.
Nej, just det. Så det skulle ligga hemma.
Och läsa en bok har vi ju fortfarande... Kolla i liksom dagstidningarna, liksom böcker inför semestern och sådär.
Men vi har ju också det här med aktiv semester som är en grej som kommer nu. Liksom att, och där är ju också tillbaka till liksom odling. Vi hade ju mellan krigen särskilt var det väldigt mycket prat om matsäkerheten. Mm. Och titta på kolonilotter, titta på liksom, de är ju supersmå kolonilotterna. Och det är ju bara fullt med liksom produktion på dem. Mm. Liksom. Det är körsbärträd och under dem är det krusbärsträd och under dem är det smultron. Alltså det är väldigt så packat. Och du kan hitta jordkällare i kolonilotterna och sånt. Liksom. Det är mycket fokus på...
Mm.
Det är bara odlingar och skafferi.
Och det där att man skulle vara... När man tittar på även liksom egna hemsprojekt, när man ville liksom hjälpa folk att bo bättre och flytta från innerstaden och ha ett litet eget boende.
30-40-tal.
Ja, och då är ju de också ofta, när man tittar på de ritningarna, ser man ju att trädgårdarna är ju inte en berså, en liten utegrupp från IKEA. Det fanns ju inte IKEA, men eller någonting. Utan det är ju, den är uppodlad. Och det tycker jag man ser ganska långt fram också om man tittar i annonser för. Jag tittade på en annons för hus på Österlen från 60-talet, och då var hela trädgården fylld av, och då är det ju inte semesterhus, utan det är ju bostadshus för året omboende. Man fanns ett ideal om att vara åtminstone delvis
självförsörjande. Innebär det också att det var negativt att man skulle vara hemma på semestern, då man ska ut och förflytta sig?
Att vara hemma, om man tänker sig hur folk bodde 38 när den här införs, om man tänker sig då kriget där, men folk bodde ju trångt i städerna.
Mm.
Och då kan det väl varit så att det var att man kanske inte just trängdes där allihopa hemma samtidigt, var nog inte kanske något som någon ville. Så att, men då var ju en cykel till exempel var ju överkomligt, och att cykla små rundor eller att ta sig liksom en bit utanför sin stad via då cykel. Så det var nog också en funktion av att man bodde så trångt. Men sen har det ju ganska snabbt med de här liksom torplivet har ju, och sportstugor och sådär har ju... Sportstugan är väl egentligen mycket tidigare än man tror.
Mm, det är 20-tal som den kommer. Och det är just då man tänker att man ska vara helgen där, men det är inte alls, det är ju söndagen det ska vara.
Det kan inte ligga så långt bort.
Det kan inte ligga så långt bort, och de ligger ju, det är ju stora, det finns ju flera stycken i Stockholm, liksom, så klassiska områden.
Ja, menar, ja, som nu nästan är inbyggda. Ja. I stan liksom.
Men det finns några kvar, det finns några i Enskede, det finns ett gäng, det finns på Trolldalen på Lidingö, Storholmsöarna, Lidingö också sådär, liksom, där det fortfarande är. Och där man nu försöker bygga stort, man räker ner dem, försöker bygga stort, och det blir sällan så lyckat, för tomterna är fortfarande pyttesmå.
Och sen finns det ju de här runt om, lite längre ut vid sjöar runt Stockholm finns ju de här liksom små semesterbyar fortfarande som numera liksom är på Bostadsson.
Men det finns någonting, för jag minns att i när jag växte upp i Båstad, i Laholm, Båstad var ju, jag menar Båstad är fortfarande pyttelitet, det är 6000 personer som bor i tätorten Båstad och det är ju 36000 på sommaren brukar man säga. Men sen i Laholm så var det många som bodde i Laholm, för jag gick i skolan i Laholm, för det fanns ingen gymnasieskola i Båstad. Så det var många i Laholm som liksom på helgen eller på semestern flyttade från Laholm till då Mellbystrand eller Skummeslövstrand, och det är 4 kilometer. Och det, alltså det är från inlandet inom stationstecken och ut till kusten. Mm. Jag tyckte alltid det var så otroligt konstigt. Men det finns ju också samma sak där. Liksom. Man flyttar ut till, och det är till någonting litet, någonting enklare. Det är liksom...
Det där med att flytta ut och byta miljö, och det är ju såklart att det, nu har ju det också blivit lite av ett ideal att komma bort, och att det är en idé om hur man vilar upp sig på något sätt.
Just det, jag måste byta miljö är ju, och det kom ju från överklassen då, alltså alla dessa kvinnor som var hysteriska, vilket väl vi våra dagar som heter, antagligen hade de bara helt rimliga åsikter om grejer och tankar om sig själva, och så skulle de åka iväg och vila bort sig, och mamma var sängliggande så nu får hon vila bort sig, alltså den där, vi kan ju läsa om det mycket skönlitteraturen också, och där kommer väl också den idén kan jag tänka mig från, liksom att semestern är någonting som behövs för att koppla bort från det vi har idag.
Ja, så är det ju jättemycket. Det är någonting då man ska vila upp sig. Och det tycker jag man hör oftare och oftare. Att man ska ta det riktigt lugnt på semestern. Så man kan komma tillbaka utvilad.
Vilket ju stressar folk också.
Ja, det är ju säkert en viss stress. Och det finns ju de här... Det har väl gjort sån statistik på när man, att man har den här höga kraven och förväntningarna på sin semester. Och så kommer man tillbaka... Och skiljer sig, jag får säga. Men...
En sak jag tycker är spännande är på 60-talet, det är då vi får någon slags normskifte, för att semestern börjar bli det vi förknippar med idag. Då kommer chartern, man åker i Grekland och till Spanien på andra sätt för att få garanterad sol.
Mm.
Och sol på semestern är alltså ett koncept som kommer just från 60-talet. Hur såg man på det innan?
Alltså man vill ju nog ha sol innan också. Däremot så tror jag så här, att om man tittar på ett ännu längre perspektiv så kan man ju se att liksom ett jordbrukssamhälle, om himlen alltid är ständigt blå och solen skiner, så får man problem med torka och skörd. Och det har då inte betraktats som vackert väder, men när man kommer till sitt sommarnöje redan i början på 1900-talet så är det ju rätt så härligt om det är härligt väder. Och då börjar ju blå himmel utan ett enda moln bli någonting som mer är förknippat med sommaren. Och om man tittar på liksom sommarlovsskildringar så är det ju länge, också längre tillbaka än 60-talet, så är det ju liksom eviga blåa himlar, glassar och bad.
Då är det en vacker dag. Då är det inte liksom, det är inte definitionen av vackert väder på det sättet.
Nej, Mariekex på stranden.
Ja, just det, precis. Ja. Flyget tillåter oss att kunna bestämma vädret. I södra Europa har man ju inte väder på det sättet. Liksom, ju närmare ekvatorn du kommer, ju mindre sannolikhet är det att vädret skiljer sig idag från det var igår.
Ja, och du tänker att då så i samband med charten så kan man liksom, man ser till att skaffa sig en veckas sol.
Ja, för jag tycker det hör man ju fortfarande, men vi tycker om att åka utomlands första veckan på semestern så man är säker på att man har fått sol. Mm. Det resonemanget har jag hört många gånger liksom. Eller att liksom, ja, men vi börjar säsongen med den och sen så får vi se om det skulle bli dåligt väder i semestern i Sverige. Alltså det omvända pratar vi ständigt med liksom, att semestern regnar bort.
Ja, just det.
Att semestern regnar bort, det är ju, då har vi verkligen släppt liksom den agrala kopplingen. För det är ju positivt med slag och mycket regn.
Nej, men så är det ju säkert. För man vill liksom semester förknippas med att man ska sitta på en strand och läsa en bok. Och...
Vilka har mest soltimmar i sommar och sånt.
Ja, precis. Det finns.
Liksom, jag menar, det är...
Man ska vara ute på kvällen och grilla. Och...
Alltså relationen till det ursprungliga till landet, som du var också... pratat eller sagt tidigare någonstans om att alltså många vill bli begravda i avfolkningsbygder.
Men det var en undersökning som kom där man tittade just på att semesterorter, de här där man åker ut och har sitt torp eller där man firar sin semester på olika, det blir mer och mer ens ens rotsystem.
Mm.
Som det kanske var ens föräldrars hembygd, eller ens morfars, eller ens mormors hembygd. Det kanske bara har varit ett sommarställe, men det är det som släkter och familjer har som sin liksom samlande punkt. Så det var en undersökning som kom att det är ingen som bor i husen, men det var kö till begravningsplatserna på kyrkogården. För man vill liksom begravas där det finns en gemensam punkt eller ett rotsystem. Och det är på de här mindre orterna där man haft sitt semesterfirande. Som kan då ha rötter tillbaka till var man är ifrån, eller var ens släkt är ifrån, och var familjen kommer ifrån. Men som inte alltid ens har det.
För att ingen någonsin säger att jag har rötterna i liksom Vasastan, om det är Vasastan i Göteborg eller Stockholm. Eller
så man vill liksom bli, när man dör så forslas man till, och det, men det tror jag också är, det är någonting med rotsystem, men det är också en samlande plats, för det kan det ju vara även om man inte har rötterna där. Och sen tror jag också det har någonting med idén om att man, ofta är ju de här sommarställena platser som man har många positiva minnen förknippat med. Så att åka tillbaka och liksom spridas för vinden där eller begrava sig i den kyrkan kan ju också vara någonting om att, att komma till sitt paradis på något sätt. Det hette ju också, jag menar, det finns ju en hel del semesterorter som heter paradiset. Eller sådana där semesterbyar. Liksom.
Att åka till landet är också spännande som koncept. Staden visar vi landet här. Alltså det är relationen till det ursprungliga. Vi åker till landsbygden. Vi åker till...
Ja, men då åker man väl lite tillbaka till liksom ursprunglighet. Eller rötterna. Eller till...
Jag vet inte, det är din expertis med dagens semestervana. Men jag tycker det är intressant att höra hur du från din horisont ser på det. Jag menar, nu vi pratar om... Att man, om man var grosshandlare, kunde åka till sitt sommarnöje, som det heter i Finland. Och så var man där, men man bedrev en slags verksamhet. Det kom dit folk och det var korrespondens som man ställde om någon telefon eller så. Det kan vi göra idag också. Har det förändrat vår relation, tror du?
Alltså...
Kan du se några historiska paralleller här? Även om inte de hade Zoom förr.
Nej, men... Det kan man ju säga att pandemin har ju, och digitaliseringen faktiskt, har ju liksom lite... Hur vi delar upp vår tid har ju förändrats jättemycket i modern tid. Där vi liksom fick arbete och fritid, jobb och ledighet och så småningom semester.
Mm.
Det kan man ju säga att det här liksom tydliga uppdelningen... Den börjar ju naggas i kanterna för många yrken. Man ska komma ihåg att många är fortfarande så.
Mer än hälften kan inte flytta på sig.
Nej, det är viktigt att ha i bakhuvudet. Men för den här liksom, gruppen av tjänstemän och andra typer av arbeten där man kan flytta på sig, som kanske ibland är det som sätter sin prägel på liksom, debatten på ett annat sätt, så har ju liksom den där arbete fritid under pandemin och med digitaliseringen lite mer... hävts upp. Och nu är ju inte jag som har forskat på det, men det finns ju de som menar att, eller man har sett när folk jobbar hemma så jobbar de å ena sidan mer, de jobbar senare, de jobbar liksom, man 9-5 är inte liksom ett sånt koncept längre då, utan man jobbar när man kan, och det är både jättehärligt för man kan vara med sina barn om man tycker det, eller jobba från landet, och då upplöses det här land och stad, och, eller liksom arbetsplats och viloplats. Men samtidigt så finns det ju de som menar att det här också, att man jobbar mer och att det, att man liksom, att det tär på en hur man är. Och det där återstår väl att se lite hur det, vart det kommer att leda och hur det kommer att bli och vad det kommer kanske också i ett större samhälleligt perspektiv leda till för vilka skillnader som finns mellan olika grupper, de som kan och inte kan jobba på det här sättet. Och tycker nu när man börjar lite höra med hur folk går tillbaka efter pandemin, så är det ju en ganska stor diskussion. Hur mycket måste ni vara på arbetsplatsen?
Mm.
Har ni några regler för om ni får jobba helt hemma, eller är det halva tiden på arbetsplatsen? Och många har skaffat sig vanor där man arbetar delvis från sitt sommarställe. Eller från sitt fritidshus.
Jag fick en sån kommentar här om veckan. Jag satt på landet och vi har varandra. Och så kopplade jag upp den här från ett Teams-möte eller Zoom-möte. Och någon som sa, så slog jag på kameran och sa, det där var visuell härskarteknik. För att jag satt då med liksom veranda och grönska i bakgrunden. Den här personen var hälften skämt och hälften allvar och sa att det kanske är läge också att bara köra sån där virtuell bakgrund med logotypen och blöra. lite ja. Så. Samtidigt att man har att en del verkligen vill man blöra för att de sitter i sina sovrum och så.
Ja, men det där, det kan man ju tänka sig att det kommer så småningom också. Liksom. Det har det ju faktiskt gjort under pandemin. Regler för hur man ska, vad är trevligt?
Mm.
Och hur bör man bete sig och vilken är etiketten man har? Och det kan ju också komma in på sånt att det kanske anses skrytigt och som en visuell härskarteknik om man flashar sin tjusiga sommarveranda i bakgrunden.
Mm.
Att det kanske är, eller så blir det som just att man alla lägger till såna bakgrunder.
Det är någonting som är spännande och vi ser ju också hur liksom med bredband så kan man ju jobba överallt och sen ser vi också folk kan odla längre. Mm. Liksom, tycker jag, det här är också anekdotiskt, men hur märker folk som kommer med inläggningar och har gjort i sin trädgård och de har ju tid att vara där och kunna se till liksom på åka till sitt landställe och titta på det här. Mm. Ja, det ska bli spännande att se hur semestern utvecklas framåt.
Mm.
Tre boktips.
Då tänkte jag så här va. Att jag tänkte börja med att säga en fackbok.
Mm.
Det är en som heter Älskade resenär av Carina Burman, litteraturvetaren. Och då har hon följt Ellen Rudelius i fotspåren. Och den är rätt intressant vad vi pratat om nu. För den handlar om, Ellen Rudelius skrev en bok, en reseskildring om Rom. Där man skulle liksom följa, där hon liksom gav tips på restauranger, hur man skulle, vad man skulle fråga och vad man skulle se. Som var väldigt, väldigt läst och den gavs ut i slutet på 20-talet så vitt jag minns. Och sen har Carina Burman läst om den och åkt i Rom till hennes spår. Men, så det är roligt i sig, man blir jättesugen på att åka till Rom. Men det säger också någonting, de här tidiga reseskildringarna, om den här begynnande... Alltså dels så riktade det sig, det var absolut inte alla som kunde åka till Rom vid den här tiden. Men hennes resebok användes långt in på 50-60-talet när det också gick bussresor dit. Och den är anpassad liksom för det. Så den kan knyta till den här lite mer allmänna semestern. Och det är trevligt skriven och rolig bok och man blir absolut sugen på den eviga staden. Och det är ju liksom utlandssemester då. Men sen har jag en bok som heter, eller faktiskt jag tar två böcker om film då. Sen är det två skönlitterära böcker. En som jag tycker är underbar, för den brukar jag läsa för mina barn. Det är faktiskt Ulf Stark som har skrivit en barnbok. Jag tycker hela Ulf Starks liksom sommarlovsskildringar vittnar om just det här som man vill komma åt med sommaren. Solen skiner och det väntar ett äventyr runt hörnet. Och där i hans böcker så är det ju liksom Stockholms ungar som den ena... Ungen där följer med sin kompis, han har inget sommarställe själv, men han följer med sin kompis ut i skärgården. Där händer det.
Vad heter de böckerna?
Min vän Percy Buffalo Bill och jag heter just den här.
Mm.
Percy är återkommande kompis där till Ulf Starks barnboksskildringar. Den tycker jag är jättegullig. Och sen så tänker jag på Monica Fagerholms Underbara kvinnor vid vatten. Och de också åker ut till ett sommarställe. Och där, det är ju egentligen inte en semesterskildring, men de är ute på det här sommarstället. Och jag tycker att just det här att ja, de åker vattenskidor, de dricker lite drinkar och försöker vara lite amerikanska. Och just det här att semestern också blir en liten idé om ett annat liv som man skulle kunna ha, men konflikter och allting finns kvar.
Mm.
Och sen, slutligen, så tycker jag man måste ju en gång varje år se Semestersabotören. Och påminna sig om hur larvig och underbar semestern är.
Utmärkt.
Där åker jag han till Normandie, tror jag.
Ja, men det, och vi länkar till allting som vanligt här. Tack snälla för att du var med i Perspektiv.
Tack själv.
Du har hört Jenny Björkman, docent i historia och expert på semester. Gillar du vad du hört? Passa då på att ge Perspektiv 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper ju ännu fler att hitta podden. Vem av dina vänner skulle du gilla dagens avsnitt, tror du? Använd då dela-knappen här i appen för att skicka det till dem. Kanske är de på semester och då är det helt perfekt att de får lyssna på det här. Dela i sociala medier. Använd hashtag Perspektivpodden. Producent för dagens avsnitt, Jens Back, Mixning, Slöjda Studios och jag heter Per Granqvist. Nästa gång är vi Perspektiv på ett helt annat ämne. Vi hörs då.